Välkommen till Stridens hopp, en serie som sätter fokus på en årgammal strid för sanningen och hoppet hos dem som försvarar den. Sista veckan så såg vi på John Wycliffe från England, reformationens morgonstjärne. Men idag, under den nästa timman, så ska vi se på en annan tidlig reformer som heter Hus, John Hus. Och John Hus, han kom från Bohemia.
Ja. Och som vi ser på kartan så ligger Bohemia, eller låg Bohemia, i det som vi idag kallar för Tjeckien i Europa. Och precis som idag så var då också huvudstaden där, Prag, den stora staden. Och det intressanta kapitlet i boken Den stora striden, som vi har som utgångspunkt för det här avsnittet, inleder med att beskriva hur evangelium, som vi kan se genom historien, spridits till många platser i Europa, bland annat genom stort arbete genom valdenserna. Andra som Wycliffe här, som vi också kommer se, hade stort inflytande, hans arbete i Bohemia, där Hus senare blev verksam.
Så författaren till boken, Ellen White här, går faktiskt lite tillbaka innan Husses tid. För helt tillbaka pratar om så tidigt som det 900-talet. Och det som jag tycker är intressant är, som du säger Dan, att valdenserna och albaciensarna hade haft väldigt stor inflytelse. För under en tid var att det var religiös förföljelse i både Frankrike och Italien, så flyttade många av de här tidiga kristna, och en del av dem, de fann en plats, gömmeställe, eller vad man ska kalla det, i Bohemien. Och då ser man ju att de tog med sig, om man ska säga, två starka traditioner, tror jag, som, eller mer en tradition, principer som de hade byggt på. Och vad var de två?
Ja, en av dem var ju det fokus på att Bibelns budskap ska förstås för alla människor. Det vill säga att det ska talas, det ska predikas på ett språk som jag förstår, mitt språk, mitt modersmål i det land som jag är i.
Och vi tar mer än det, så tror jag också att det låg också det bakom, att om det ska predikas och förstås lokala folket, ja, men då måste Guds ord, själva Bibeln, också vara på ett lokalt språk.
Översättas.
Precis, och om jag vet om att Bohemierna faktiskt också hade, precis som Wycliffe, en tydlig översättelse av Bibeln på deras eget språk.
Ja.
Och de här två tillsammans gjorde alltså att det var ett miljö var att en sann kristendom verkligen kunde växa.
Och det var ju på så sätt som i hela Europa som den sanna tron spreds. Där människor själva med eget förnuft och med ledning av Guds ande kunde närma sig Gud själv i, genom att de helt enkelt kunde förstå Guds ord. Och så spreds det steg för steg, bit för bit runt om i Europa. Kom hit också till Böhmen.
Haven har sagt det, vilket ju egentligen är otroligt positivt på det här tidspunkt. För vi pratar om ett tidspunkt där det är otroligt mörker och en otrolig ovetenhet om Guds ord. Och var mycket bara är byggt på tradition, på berättelser. Och då ser vi också att även här hade den romerska kyrkan fortfarande ett otroligt starkt grepp. Och vi ser hvordan att en vär som gick ut emot den romerska kyrkans gudstyrkande blev bränd på bål och martyrdöd, som vi såg ned igenom här. Så det var redan här känt och var stärkt även innan Hus kom igång. Så den här striden som vi har pratat om och liksom följt genom historien, vi ser den striden redan innan Hus, mellan sanningen och de som var emot.
Ja. Och det är inte en ny taktik heller för den onda sidan att försöka bryta ner Guds ord och förståelsen för det. Här så ser vi bland annat den etablerade kyrkan under den här tiden, hur de utlyser bannbullor mot att ha gudstjänster på språk som folket förstår, utan det skulle vara på latin. Och det är inte alls första gången som Satan försöker med den här taktiken. Vi minns redan i Edens lustgård hur Bibeln beskriver att Satan där har en intention, en vilja att få människor att inte förstå vad Gud tydligt har sagt. När han säger, har Gud verkligen sagt det här?
Det är intressant, för alltså, även om vi tittar på idag och i moderna kristendom, finns det ju också vissa ställen en tendens till att man börjar använda ett språk som inte förstås. Man börjar prata om det som änglespråk eller tungtal eller på något sätt ett språk som mystificera det lite, ja. Och vad man ska vara invigt på något sätt för att, att förstå. Men det lägger ganska mycket emot in i principerna i själva reformationen.
Ja, för vi kan ju lätt förstå snabbt att det här sättet att kommunicera det man menar då, Guds ord, är ju inte speciellt uppbyggande. Om jag lyssnar i en timme på någon som pratar ett språk som jag inte förstår, eller om det ännu värre bara är babbel som ingen förstår, då är det klart att då bygger det inte upp mig eller någon annan. Jag förstår inte Guds vilja med mitt liv. Och det här var också aktuellt på Paulus tid. Han skriver ju tydligt om det här problemet i vissa församlingar. Jag tänkte att vi kan läsa det just i relation till den tid vi är här på, sena 1300-talet, då det här var en problem med att ska man förkunna Guds ord på ett vettigt förståeligt sätt så det bygger upp, eller ska vi prata på ett språk som ingen förstår?
Riktigt, ja.
Och Paulus skriver där i första Korinthierbrevet kapitel 14, där det var en sån situation att man talade en mängd olika språk i den här församlingen. Och han beskriver här ordningen och hans fokus på att det här måste vara, vi måste göra våra gudstjänster, vi måste kommunicera på ett sätt så att det bygger upp oss. Han säger där i vers 9 så här: så är det även med er. Om ni inte i ert språk talar begripliga ord, hur ska man då kunna förstå vad ni säger? Ni kommer att tala ut i tomma luften. Hur många språk det än kan finnas i världen, så är inget ljud utan mening. Men om jag inte vet vad ljuden betyder, då blir jag en främling för den som talar, och den som talar blir en främling för mig. Och sen i vers 12: så är det också med er. Eftersom ni är ivriga att få andens gåvor, sök då att i överflöd få sådant som uppbygger församlingen. Om jag helt plötsligt börjar prata med er på ett språk ni inte förstår, då pratar jag i min ande. Det är bara jag som förstår. Och Gud förstår ju förstås mitt hjärta och vad jag vill säga. Men ni förstår mig inte. Jag är inte så förnuftig i mitt predikande, för ni förstår mig inte.
Och det var ett princip som folket i Bohemia hade väldigt, väldigt tydligt.
Precis som
att
Paulus.
Man predikade på sitt eget språk. Ja. Och hus tog också upp det när han kom på scenen senare hen. Men innan vi går igång, låt oss gå tillbaka till Hus lite grann. Vem var han egentligen?
Hus, han kom ifrån en enkel bakgrund, men blev uppmuntrad av sin, jag gillar hur Ellen White sätter fokus på hans mors roll här. Bland annat uppmuntrad av sin mor till utbildning, till att bidra till samhället. Och jag menar, hon var själv en mor, författaren, och tar med en fin bild där om hur när Hus nu så småningom fick en plats, en friplats på universitetet i Prag, så reser de dit tillsammans, hans mor med honom, för hans far hade då gått bort tidigare. Och hon ber speciellt för sin son om en välsignelse från Gud i hans tjänst och hans studier och hans arbete. Och hur hon lyfte fram det i början, vilken roll hon spelat och hur vi ser efteråt, hur den bönen, den blev hörd. Han bidrog starkt till att göra världen till en bättre plats och dra människor till Gud och en frälsning i Jesus Kristus.
Du nämner att han fick en friplats. Hus kom alltså från en familj som var en fattig, enkel familj i motsättning till Wycliffe som vi pratade om tidigare.
Ja, just det.
Ingen pengar, men han kom fortfarande med fokus på utbildning och utdanning och fick studera och ägnade sin tid åt att verkligen studera. Och då är han då också på universitetet.
Han blev professor och rektor också på skolan där, på universitetet. Ja. Så han gick upp, han gjorde en klassresa, om man säger, en karriär där. Säkert med Guds hjälp, han hade en mission som att utföra. Och en av hans fokus i hans utbildning och också i hans tjänst senare var just det, att bevara förkunnelsen av Guds ord på eget språk. Han blev predikant så småningom i den här Betlehemkyrkan, och i församlingen där så hade han det som princip att undervisa och förkunna så att folket förstod vad Guds vilja är.
Riktigt, att ta igen eget språk lokalt. Och det var inte utan motstånd heller.
Nej.
Men han höll fast på det principet och körde vidare. Sen fick han en hjälpare. Det var ganska tidigt var det en person som började att hjälpa Hus. Vi känner han som Jerome. Var kom han från, Ken, på den här scenen? Han var också från Prag, men han hade varit någon annanstans innan.
Ja, Jerome kom från en lite mer välstående familj, och han såväl på sig själv som en ridder, en slags ridder, och drog till England för att studera. Och det sammanfallt med det faktum att den bohemiska prinsessa som var syster till kungen i Bohemia mm-hmm. blev giftet bort till den engelske kungen Richard den andre. Och Anna, som hon hette, eller Anne, denna prinsessa, senare dronning i England, mm-hmm. hon blev omvänt av Wycliffe, sina skrifter. Mm. Och blev en väldigt entusiastisk tillhängare av den trosrättningen. Mm. Så därför blev det en liten utväxling mellan elever från England och Bohemia. Och många bohemiska ungdom, de drog då till England, till, någon till Oxford som då Jerome gjorde. Mm. Och fick i stora doser av Wycliffe sin lära därifrån. Mm. Och det var ju samtidigt som Wycliffe var på toppen av sin karriär på en måte att Jerome var där. Och Jerome tog med sig många av dessa skrifterna till Wycliffe, tillbaka till Bohemia. Och i universitetsmiljön där, i miljö där, så var man ju intresserad i Wycliffe. Wycliffe var trots allt den främste intellektuella i England mm. och kanske i hela Europa för den saks skull på denna tid. Så på de forskjellige universitetene, Bologna, Paris og andre steder, så leste man Wycliffe sine skrifter og kjente godt til ham. Men spesielt i Bohemia så tok det helt av når det gjaldt Wycliffes lære. Så Jerome, han hadde kofferten full med Wycliffes bøker og spredde de da i Prag. Og derifra ble Hus overbevist om denne protestantiske lære på en måte.
Intressant, det är också intressant det här du säger med drottningen. Det.
Ja.
Tänker tillbaka lite på bibelberättelsen om Ester. Ja. Hur hon kom in och blev drottning och vilken betydelse hon fick sen för sitt folk. Mm. Och här har du lite sån nästan parallell här att du har en prinsessa från Bohemia som en upp i England blir drottning
ja.
Och som sen tänker tillbaka på sitt folk
ja.
Och gör vad hon kan för att hjälpa till och sprida och sända hem mm. skrifter och böcker med just Wycliffe som hon har blivit omvänd av och den tro som hon har fått nu av funnit från evangeliet. Och det är ju fantastiskt syns jag egentligen att se hurdan att folk från alla lag ja. Kan vara en del av
ja.
Att främja Guds sak. Och en värd människa kan ha en möjlighet att ta emot evangeliet själv. Oavsett vilket nivå vi är på.
Mm.
Det är från den enkla bonden som blev hus upp till drottningen som sitter på slottet och jag gillar den spritning vi har här och, ja. Och den appell som ja. Evangeliet har till en vär människa på vilket nivå vi än är.
Ja. Senare drottningen i Bohemia blev en tillhängare av hus och kom och hörte ham i Betlehems kapelle mm. och valde sig ut hus som sin skriftefar. Så vi kan se den nära förbindelsen här mellan den fattige gutten eller den som kom från fattig kår och drottningen själv faktiskt talat.
Ja, Hus blev ju välkänd.
Han blev världskänd i alla fall i akademiska miljöer ja. Runt omkring i världen ja. Mm. I Europa.
Ja visst. Så. Och med det inflytande som det innebar det använde ja. Han också. Men i början var det ganska milt. Han ja. höll sig där uppe och förstås så gillade de inte att han förkunnade evangelium på det bohemska språket. Mm. Men han skulle göra mycket mer. Han skulle bli mer aktiv senare i olika...
Och då är det en intressant erfarenhet som verkligen hjälper
den kicken,
hos ja. Med att komma vidare. Och det är också intressant igen med att se hvordan att Gud använder människor på alla nivåer. Ja. Det är inte bara folk som är traditionella pastor och präster som står där framme och förkynner.
Mm.
Men Gud använder en värld. Och här berättar historien också om och tar fram en väldigt intressant liten detalj. Men berättar om två artister som är målare här och som har en otroligt stor inflytelse, alltså två konstnärer. Och det i sig själv är något som vi känner idag från Prag, men när vi är i Prag så har vi, de flesta har varit, om man är i Prag så har man varit på Charlesbron här, alltså en bro som går in, en gammal bro mitt i centret på Prag. Och det som alltid är så slående, jag kommer ihåg när jag var där, är att den är full med konstnärer, den här bron, speciellt folk som maler porträtter. Man kan ställa, sätta sig ner precis som vi ser på bilden här, så kan man få gjort sitt porträtt. Prag har varit känd genom tiden för sitt konstnäriska inflytelse. Och det var den också den gång. Och Gud använde två konstnärer som enligt kom från England. Och här har vi en bild som är gjord i efterhand såklart, men som lite beskriver idén. Det var alltså två konstnärer, för att den romerska kyrkan var så stark på det här tidspunkt emot en vär form för reformation, eller en vär form för bibelsk lära, om man säger, att de begynte då, de ställde sig upp här på gatan, om det var på bron eller vad det var, och begynte att måla två målerier. Och jag ser här på skildringen bakom, och du har liksom de här två porträtter, om man ser. Det ene var är påven, och det andra var är Kristus. Och de målade var sitt, de två målare här. Och den ene målade påven i all sin präkt och i sin guld, och som den här mannen med höghet och stolthet. Och den andra målade kontrasten, Jesus Kristus, som kom ritande på en åsnad in i Jerusalem, i ödmjukhet, i enkelhet. Och när folk såg den kontrasten i de två målerierna, då blev det här det som man samtalades omkring i hela Prag. Det var de här två konstnärerna som stod, och jag kan nästan föreställa mig att de gav så god tid för att måla detaljer, lång tid, så det verkligen gav tid till att folk kunde se det här. Och se hur de här två målerierna växte fram. Och det gjorde ett otroligt intryck på just Hus. Att just det här, den kontrasten emellan dem, det gjorde att Hus sökte sig till bibelordet. Att önska förstå bättre den Jesus. Och samtidigt också fann i Wycliffes skrifter mycket av den avslöjande om romarmakten som Wycliffe hade skrivit så mycket om från England. Och där begynte kontrasten verkligen att stå fram för Hus. Så det var en av de här stora vändpunkterna då.
Och där började han ju också att mer aktivt skriva om den kritik som inte bara han, men som Bibelns författare har emot den här typen av mänskliga system som sätter sig över Jesus som vår överste präst, eller Bibeln som Guds ord, och ersätter Gud med mänsklig auktoritet, och skrev kritiskt också om den etablerade romkyrkan på den tiden.
Men som samtidigt då... är det ju viktigt det du säger, att han hade inte brytat med den än.
Nej.
Och det är ju intressant för både han, Wycliffe och Luther som kommer senare, de kom inifrån och de hade ingen tanke om att bryta med den kyrka eller det system de hade växt upp i. Det var något som kom senare när de fick motgång och blev nästan tvungad ut. Men det var inget bryt de själv sökte.
Ja, vi ser ofta den här andan av att vilja hjälpa och förbättra och leda hela den etablerade kyrkan till frälsning, till Gud och bort ifrån den korruption och moraliska förfall som då fanns. På den här tiden var det ju en enorm splittring i den romerska kyrkan. De hade ju utnämnt sig tre olika påvar, och det var konflikter internt och alla möjliga historier om vad som pågick just då.
Visst, vi ser det stora bildet, så ser vi genom hela kyrkehistorien att gudfryktige människor har protesterat mot frafallet i kyrkan. De har protesterat mot missbruk, kyrklig missbruk och övergrepp och den slags. Men det som är nytt med Wycliffe och Hus på en måte, de går ett steg vidare. De pirkar på själva fundamentet vid det pavliga systemet. Och de närmast rycker det upp vid rötterna. Och Wycliffe är den som tar detta initiativet först. Och Hus fortsätter. Men det är sant som det blir sagt här i begynnelsen, så var det egentligen en moralsk reformation han önskade sig. Han önskade att förbättra det kyrkliga systemet. Men när han får motstånd, så är han tvungen till att ta skarp standpunkter.
Och inse det att Guds folk var någonting parallellt hela tiden. Sanningen var något parallellt som gick med det mänskliga systemet som växte fram. Och det Gud hela tiden lett sitt folk genom ett hopp om frälsning genom Jesus, och fokus på Gud och hans karaktär och hans ord. Och parallellt alltid funnits den här antikristmakten som Bibeln beskriver växte fram under den här tiden.
Och sen är det också, det är bara det enkla faktum att de växte ju själv hela tiden i deras förståelse av sanningen. Mm. För Bibeln var på det tidspunkt även till dem till att börja med i stort sett okänt.
Mm.
Och det var efterhand som de blev introducerade mer och mer och blev pressade in i att förstå bibelord, att de begynde att förstå verkligen också hela det här och de bibelska profetierna som bland annat pratar om antikrist och det här. Så det var inte bara för att de fick motstånd att de liksom plötsligt utnämnde att då måste det vara en antikrist.
Nej,
det var ju en djup förståelse av bibelord som utvecklades hos dem efterhand som de använde mer och mer tid i bön och studie.
Och man får ju minnas också att hela kulturen och hela samhället på den tiden hade ju en väldigt stor, såg ju kyrkan som en väldigt auktoritär makt och hade respekt för det.
Mm.
När sen i den här konflikten hela staden Prag hamnar under vad ska man säga, sanktioner från påvekyrkan, så vänder ju folket, så darrar ju folket. Folket blir ju, gillar ju inte det, för på den tiden var det ju i stort sett det värsta som kunde hända.
Men vad är det för något, Kenne? Du nämner det här med att staten, alltså romarmakten använde sig av något som de sa och kallade staten i interdikt.
Ja.
Vad är det för något?
Vi ska ju huska nu att inkvisitionen har varit i full funktion i nästan 200 år när Johan Hus står fram. Så människorna på den tiden accepterade det som en institution som man trängte och som man respekterade, även om de mer högtänkte, de var ju skeptiska självklart. Men denna interdikten som blev sänd över Prag by, den gick ut på att den katolska kyrkan närmast gick i strejk som en institution för Prag by. Så det var inte någon gudstjänster, det var inte någon mässor, det var inte någon syns bekännelser, så ingenting i kyrkan var.
Men i praktiska termer, vad betyder det? För nu måste vi förstå lite av den samtid vi är i för att förstå vad det här egentligen betyder för en människa.
Jo, det är ett väldigt utspekulärt vapen kyrkemakten brukte på den tid för att sätta frykt hos människor.
Mm. Mm.
För det är klart, hvis du är kung och i regering i detta land och det religiösa blir lagt ned över en period, det vill säga det räcker frälse att få. Även om de som bodde i landet, de var fortsatt katoliker, medlemmar av detta system. Men när detta interdikt varte, så var det låst ned fullständigt hela systemet.
Det vill alltså säga att man ska ta praktiskt deras förståelse. Det vill säga när du hade ett nytt barn som blev fött, då hade man barnedop.
Riktigt.
Och förståelsen var att om inte den här barnet blev döpt, var det ingen säkerhet för frälse om det var om barnet dog i barnedöd. Och det vill säga att när det var ett interdikt kunde du inte ha dop.
Nej.
Det vill säga barnet hade ingen säkerhet i deras förståelse av frälse. När du var äldre och höll på att dö, då var det inte någon sista smörjelse.
Riktigt.
Och då hade du igen förståelsen att du kanske idag inte var säker på heller din position efter döden.
Ja. Kunde inte bli begraven i den heliga marken,
ja,
så att säga.
Precis, kyrkans, kunde bli begravd.
Så middelalder,
skriftande och förlåtelse av synd var det inte. Du kunde inte gå och bekänna dina synder för kyrkan var stängt. Så det hade ju ett impact på ett folk som var så introducerade, indoktrinerade i ett system var att det systemet hållit dem i fånga i deras egen förståelse.
Rädsla, samvete, vidskiplighet som de spelar på här.
Ja. Precis, och det var därför det var så kraftfullt det medel, för att man liksom är skräck så trodde hela folket liksom att nu är vi utestängda frälsen.
Ja. Och det är lätt där att göra det som gruppen gjorde, att anklaga då Hus och de här lärorna för de här olyckorna som drabbar folket och så vidare. Det måste vara problemet, annars skulle aldrig det här hänt för oss.
Mm.
Middelalderens syn på frälse var att frälsen var kun uppnåelig genom kyrkan.
Mm.
Så när inte kyrkan var i operation så var det ingen frälse.
Och det är väldigt viktigt att vi förstår det bildet, för annars förstår vi inte den frukt som plötsligt grep folket. Ja. Och det var det igen, men det var det som egentligen Hus hade försökt och fortsatt att försöka hjälpa folket att förstå.
Mm.
Men han drog ju, han var ju väldigt klok, för vad gjorde han? Han drog sig tillbaka till vad?
Han drog sig tillbaka en stund för att ge lite fred runt saken, och det var ju klokt av han på en måte.
Så liksom drog sig tillbaka till, jag tror det står till hans födelsby.
Ja.
Och det hände faktiskt två gånger i historien när han drog sig tillbaka och ger tid till sakerna lugna sig. Sen kommer han igen och försöker undervisa igen och predika och hjälpa folk att förstå och vänja den här vrångläran och frukten till istället att förstå att Jesus Kristus är den som kan hjälpa.
Hela tiden när vi snackar om viktigt för hus så må vi huska att de är unika protestanter mot ett system som är så etablerat och som är så totalitärt och absolut. Och det de gör är väldigt originalt. De utfordrar det systemet. De är inte bara någon vem som helst disse. De är toppakademiker. De är intellektuella. De är respekterade. Och den katolska kyrkan upp till det tidspunkt hade inte upplevt den slags utfordringar. Så det är något som går in i hela själen till detta systemet och som förorsakat ett närmast ett andligt jordskälv. Och den katolska kyrkan är ju nödt till att reagera till detta. Och då reaktionen kommer ju i form av detta kyrkemöte i Konstans som vi säkert ska snacka lite om.
Och där finner vi också och det är viktigt att poängtera här att vi pratar ju här om ett religiöst system. Vi pratar inte om de individuella folk som var med i kyrkan och som inte förstod och var bedragt av vad det var som hände. Och även inom kyrkan var det ju en splittring. Ja. För det var folk som begynte att se ett ljus.
Du kan nästan sammanligna det med för exempel Iran eller Afghanistan och Taliban styrte där eller Nordkorea eller Saudiarabien. Du vet hur det är visst en ställer sig upp och utfordrar den regerande myndighet i de länderna. Man har inte någon chans. Och det var lika allvarligt den gång att opponera mot systemet på den tid som det skulle vara idag att opponera mot Nordkoreas
ja, för det här var ju inte bara
president.
En kyrka, men det här var ju en statsmakt samtidigt.
Riktigt,
så att det var ju en annan inblandning här.
Ja. Och Hus visste också det, för han blev känt med Wycliffe sina skrifter genom Jerome, så hade han kommit över det på universitetet. Men då beskriver han det som slik att det luktade av kätteri och han vågade inte att se närmare på det. För han visste väldigt gott hur man hanterade kättare, vranglärare på den tid. Det var en säker dödsstraff. Inkvisitionen som sagt, den var en maktfull institution och det var ingen som kom levande från den.
Och Hus var ju inte en sån som bara sökte konflikt och ville irritera den etablerade kyrkan, utan han hade någonting att erbjuda.
Han hade en agenda.
Han sa, akta från det, men här är något annat. Här finns Guds ord, livets ord. Och han formulerade en sån princip som styrde hans liv där jag kan läsa ifrån boken här där det står, Hus säger, samvetet ska ledas av Bibelns lära, så som vårt förnuft uppfattar den. Med andra ord kom han fram till att det enda ofelbara vägledaren är Bibeln och inte kyrkans uttalande genom prästerskapet. Där ställs den här konflikten på sin spets. Där ser man vad det handlar om. Mänsklig auktoritet eller Guds auktoritet, Guds ord. Hus levde av den principen som Jesus och alla bibeltrogna genom världshistorien har levt av. Gud har uppenbarat sin vilja för oss på ett övernaturligt sätt genom sitt ord.
Ja.
Du säger att han levde av, och det är också intressant när man ser historien. Ja. Att precis som de andra reformer och valdens och andra som vi har sett på ned genom historien, ned genom det här programmet. Det liv som han levde och som historien berättar om var ett enkelt och ett rent liv. Ja. Ett liv som var genomsyrat av Bibelns principer och vad han hade tagit emot själv och levde det som han delade med sig. Det var inte liksom bara en teori för honom, men han var en levande kontrast till det som man så är maktmissbruk och är pomp och prakt och alla. Så du såg ju verkligen den här kontrasten mellan folk.
Det är också en väldigt intressant parallell mellan hus och Jesus. Och det jag känner av Jesus genom det nya testamentet, det minner väldigt mycket om den erfaringen som hus hade. För speciellt hus när han då blir tatt till fange i Konstans och upplever de grusomme förhörene och den latterliggörelsen och allt detta, så får det mig att tänka väldigt på Jesus i alla fall.
Och han behövde liksom Jesus vänner också. Hus fick en bra kompanjon i den här Jerom som på den här tiden då anslöt sig till honom. Och där de kompletterar varandra väldigt fint. Jerom var vältalig, utbildad, lärd och tillsammans arbetar de framåt. Jag gillar hur det beskrivs hur deras hur Jerom kunde vara mer utav den kanske lite den impulsiva lite framåt, att kunna lyfta upp få folkets uppmärksamhet. Medans Hus kanske var den mer visa, han hade mer karaktärsstyrka och kunde bromsa som broms, och Jerom var gasen. Det ser vi gång på gång i par som Gud har använt i historien, hur Gud har hittat människor som kompletterar varandra på det här sättet.
Nästan det som lite som var så egna svenska reformer. Ja. Som,
och Laurentius Petri som också tas upp i den här boken. Där Sverige har en liten historia i den stora striden. Men det kommer vi
till. Så där har också den kompletterande mellan två personligheter. Men det kommer vi tillbaka till.
Och lika med Luther och
Melanchthon.
Så det är intressant att se det i historien faktiskt.
Ja.
Men hur som helst, här kommer de ju till den här punkten av att nu agerar kyrkan starkt med det här mötet i Konstans, kyrkkonstilet. Det syftet var att bryta ner kätteriet som de kallar det och också fixa den här splittringen som var inom den etablerade kyrkan. Det kallas också Hus för att stå till svars för det hans arbete.
Hus blev alltså kallad till ett kyrkokoncil i Konstans.
Ja.
Var man hade mycket på agendan på det tidspunkt, men en av sakerna var att man vill ställa han till regnskap och man vill ha klarlagt det som hände där. Han förstod ju ganska klart när han fick det här kall vad det här ledde till, och att det här mest troligen var en envägsbiljett. Var något av det som han skriver vidare?
Han kunde ju också tänka alternativt, för Wycliffe slapp ju och lide martyrdöd.
Ja,
och för ham så var det kanske ett exempel på att tiden har förändrat sig, och det kan vara att denna gången så går det att bryta igenom med en reformation. Men vi vet ju historiens gång, vi känner den, och det blev sånt sett ett misslyckat försök när du tänker på varje förändringar. I det medelalderska systemet. Det blev ju inte förändringar efter detta.
Ja, Hus reste ju ner till Konstans från Prag med en garanti ifrån den dåvarande kejsaren Sigismund och också påven då, om frilejd. Det skulle inte hända någonting. Han skulle komma ner dit och förlämna utan att bli tillfångatagen eller på så sätt. Men Hus kände till att det här, som du sa, säkert är hans sista resa. Och han skriver det tydligt. Det är tydligt från hans brev. Han skriver till sina vänner i Prag på resan ner dit. Tydligt med den insikt han hade om varför han åkte till Konstans. Han skriver: mina bröder, jag reser med fri lejd från konungen för att möta mina många fiender som vill ta mitt liv. Jag sätter hela min tillit till den allsmäktige guden och till min frälsare. Jag gillar det, för i det här brevet som är längre också, som finns i boken i en längre utdrag, så lyfter han tydligt fram att människor har lovat mig frilej, till och med kejsare, konungen har lovat mig det. Men jag sätter min tillit till vem? Till den allsmäktige guden och min frälsare. Han visste om att människor, de kan svika, men Gud kommer aldrig svika mig. Och han reste ner det medveten genom vittnesbörd från många av hans brev om att han kanske skulle möta döden.
Och där kan vi kanske göra uppmärksam på igen att den här serien, Stridens hopp, är byggt på en populär bok som heter Den stora striden. Finns skrivet på engelska, men finns på både svensk, norsk och dansk. Och den här boken går alltså väldigt mycket längre i att förklara det som händer i den här konflikten. Och som du säger, Dan, det här brevet finns i sin helhet, ja, inte helhet kanske, men i mycket större utdrag i den här boken. Och mycket annat av det som vi samtalar om här i programmet finns i den här boken. Och du har möjlighet för själv att få tag på den. Vi skickar gärna en gratis kopia av den här boken till dig på ett av de skandinaviska språken eller engelska om det behövs. Skriv till oss på Lifestyle TV eller på feedback@lifestyletv.se. Det är feedback@lifestyletv.se och berätta om att du gärna vill ha en kopia på boken Den stora strid. Det är flera som har gjort det redan och då skickar vi ut en sån kopia så du har möjlighet för själv studera och läsa igenom och få mycket mer ut av de här programmen än det som vi har tid och möjlighet att berätta om här under den timmen var vi är samlat. Det finns massa av bra information, historisk information och referenser till bibelcitat och bibeln i det vi går igenom och sammanställer de två. Men jag ser här att tiden den rinner och rinner och håller på att gå. Så vi ska gärna lite vidare och tillbaka till, för han är på den här resan och på väg till Konstans. Men vad är det som egentligen då börjar hända när han kommer fram till Konstans?
Mycket snabbt så får ju Hus förstå att han hade rätt i sina aningar. Kejsaren bryter sitt löfte och Hus slängs i fängelset. Och han ställs inför rätta för det arbete han gjort i Böhmen och som sprider sig till Europa. Och börjar då bli förstå där och försöka försvara sin tro, men med en uppmaning att överlämna, att överge det, sitt arbete och det han har gjort och acceptera kyrkans makt och etablissemang. Intressant är också i samma fängelse slängdes också den påve som kallat dit honom. Och de två andra påvarna, rivaliserande påvarna, de tre påvarna, alla blev avsatta vid det här mötet i Konstans. Men likväl så ställdes också Hus som kättare då inför rätta. Och en väldigt fint vittnesbörd om hur han står där för sin tro. Och fortsatt vägrar att lämna Bibelns sanning över människors principer.
Och det är mycket här som han håller på att skriva från fängelset. Du har något här, Dan.
Jag kan läsa det. Det är då Hus skriver till några av sina vänner också. Han skriver, jag hoppas, det här är på hans väg. Han skriver det här på resan ner mot Prag. Jag hoppas också att han, det är alltså Gud, ska ge mig sin heliga ande till att styrka mig i sanningen. Så att jag med fritt mod kan möta frestelse, fängelse och en grym död. Om så skulle bli. Han gick dit med det hopp som vi alla kan ha i den här striden. Det finns ett hopp i den här striden. Och det är det att Gud är involverad. Gud är på ena sidan av den här konflikten och striden. Där Gud strävar efter att visa mänskligheten sin kärlek, sin frälsning, sin karaktär för en fallen värld så att de kan välja att tro på Jesus och hans offer och få frälsning därigenom. Det är Guds roll i den här
striden. Och det är fantastiskt, det är så mycket han skriver i ett annat citat här, vad han också skriver direkt från fängelset. Han sitter på det här tidspunkt i fängelse och han har fått det mesta av domen. Och så skriver han här, detta skriver jag i fängelset med min kedjade hand. Meten jag väntar min dödsdom i morgon. När vi med Jesu Kristi hjälp mötes igen i det kommande livet med dess härliga frid, kommer du att få veta hur barmhärtig Gud har varit emot mig och hur kraftfull han har hjälpt mig i mina frestelser och prövningar. Och jag tycker det här är helt fantastiskt. Dels ser vi ju här helt klart igen rubriken på vår serie Stridens hopp. Att här mitt i striden och i det han även går i döden för det han tror. Så är det hoppet som håller han uppe. Hoppet om att vi ska mötas igen i det kommande livet. Och vad han berättar om sen. Han säger, spöna inte att skriva om allt vad de har gjort ont emot honom. Hur de har ja, vad de nu har gjort emot honom, men istället så skriver han här att här där ska ni få veta om Guds barmhärtighet, ja, om hans kraftfulla hjälp i frestelser och prövningar. Ja. Alltså det är det som hus håller upp. Det, ja, är hur den Gud har varit med honom.
Mm.
Och den erfarenhet som han har haft har varit så nära Gud, och det har varit något som man skulle längta sig att få med den erfarenhet som han här, ja, har även i dödens stund.
Ja. Och vid den stunden då han stod där inför adelsmän, kungar, prinsar, mm, och den kyrkan och präster, prelater, en folkskara i det här konciliet i Konstans, så stod han där och dödsdomen uttalades över honom. Då drog han uppmärksamheten till hans frälsare, till Jesus.
Mm.
Då de ville klä honom i en vit mantel för att börja sin ceremoni, som var vanligt då, att på något sätt håna och överlämna den kättare till, mm, djävulen. Så klär de honom i en vit mantel, och jag gillar hur han då vänder uppmärksamheten till Jesus behandling. Han säger: för att håna vår Herre Jesus Kristus. Det här är alltså precis efter att dödsdomen, mm, uttalats och de börjar klä honom i den här ceremonin då. För att håna vår Herre Jesus Kristus så hängde man på honom en vit mantel då Herodes lät ställa honom inför Pilatus. Så sa han när han stod där. Men också senare då han uppmanades att återigen få en chans att förkasta sina läror och sitt, mm, arbete. Så säger han vidare med ett tydligt fokus på människors frälsning så här.
Och alltså det var för att förstå, för nu har vi bilden här bakom oss då. Att när han står här, alltså han står inte i någon liten domsal.
Nej.
Han står här framför kejsaren, från kungar,
mm,
från kyrklig adel och massor av de högsta i samhället.
Det var de utbildade.
Och det är de han står framför här. Mm. Så det är någon av de största ställen här var han står som enkel person. Och vad är det han säger, ser du?
Han säger då så här: hur skulle jag då, om han nu avsade sig sin lära och, mm, sitt arbete, hur ska jag då kunna se upp mot himlen? Hur ska jag kunna se på den folkskara för vilken jag har förkunnat ett rent evangelium? Nej, jag sätter deras frälsning högre än denna usla kropp, mm, som nu är vigd åt döden.
Mm.
Han visste att om han tar tillbaka det han undervisat, om han tar tillbaka sanningen ifrån Guds ord,
mm,
då skulle alla de människor han haft ett inflytande på, som funnit hopp i Jesus Kristus, också kunna vackla i sin tro. Han ville stå där stabil och fast på för sanningen, och det visas i hans fokus här.
Och det är ju otroligt utmanande för en vär oss,
ja,
att det vittnande vi har personligt, mm, är något som har en inbjudan på andra och som andra påverkas av. Och om vi går tillbaka på vår tro, om vi inte är tro med de principer som vi tror på, då är det inte bara oss som står i problem, men vi har en inflytelse som går vidare och vidare. Och jag gillar hur han tar upp det här, som du säger, minns om den. Och därför också vill stå stärkt för att hjälpa andra.
Vi kan ställa oss praktiskt med Huss exempel och många män och kvinnor i historiens exempel. Frågan: det val jag gör nu, den handling jag gör nu,
mm,
den väg jag är på väg in på, kommer det hjälpa min, mm, och andra människors frälsning? Ja. Det var hans fokus.
Ja. Mm. Den ledande talsmannen på detta kyrkemöte uttalade till Huss att 50 av våra bästa teologer och representanter, mm, de är helt oeniga med det, Hus. Ska du inte ta det till eftertanke? 50 är helt oeniga, det är ingen som är enig med det. Hus stod väldigt, väldigt alene. Mm. Och jag tänker på Jesus, när han stod föran det höga råd, när disse ypperste prästen anklaget han, och han blev korsfästet, och folk ropte korsfäst ham, korsfäst ham. Jag tror Hus upplevde något av det som Jesus upplevde i, ja, de sista timmarna där. Och vi ser det ju klart från Hus sina brev. Visst nog så är 13 av breven hans från den mest smärtefulla tiden på slutet för han död. Och det blir bevarat alla städer i det kongliga biblioteket i Stockholm. Och, mm, dessa breven kan man läsa idag. De är att hämta på internet. Och man kan följa smärten sammen med Hus där när man läser dessa breven.
Mm.
Ja, för det måste ha varit en otrolig självrensakan också som Hanna går igenom under den här tiden.
Ja,
har jag verkligen förstått Gud och hans ord rätt?
Ja.
Är det rätt det jag gör? Ja. Och ingen svår tid eller lätt tid att stå i det.
Men också i det sätt han levde. Mm. Även om människor såg på honom som en väldigt gudfruktig. Och hans livsstil var en sådan i enlighet med Bibelns principer. Så var han själv orolig för att vissa saker i hans liv kanske hade lett människor in på en annan väg. I ett av breven så skriver han till en vän om just fåfänga och hur han kanske kan ha riskerat att få andra på fall.
Mm.
Och det intressanta i det brevet så skriver han också på utsidan att öppna först det här brevet då du är försäkrad om att jag är död.
Mm.
Så förstås, han drog sig närmare Jesus, förstod att han är bara en enkel människa som vi alla. Mm. Vanliga syndare med ett behov av Jesus som vår frälsare.
Och så huskar vi ju Jesus, han död under väldigt ydmyk omständighet. Och de satt en tornekrone på hans hod och den kappen som han hade, den blev delt mellan dessa romerska soldaterna. Det de gjorde med hus för han stod framför dem i den enkla drakten sin, så tog de på han många sån flott drakter som hade utsmyckningar och den slags.
Mm.
Och som skulle liksom vara ett vittnesbörd om att han var en kirkens tjänare och höjt upp i systemet. Så tog de fram ett plagg om gången. Mm. Så han stod där nästan naken. Och det var en komplett ydmykelse för dessa folka. De satt på en hatt som där stod bilder av djävulen och den slags. Och han blev latterliggjort och ydmyket på det groveste. Den är en av de främsta intellektuella i Europa, europeiska samtid, må man säga. Så det är förunderligt.
Så allt det var en del av den här domen då?
Ja.
Det var inte bara en dödsdom utan en offentlig förödmjukelse utav, utav personen.
Det var a rite of degradation, kallar man det på engelska. Ja. Något som gick ut på att de skulle ydmykas till det yttersta.
Jag gillar hur det lyfts fram här, just den scenen när han då ska få den här hatten på sig. Hur Husto uttrycker följande: med största glädje ska jag bära denna vanärande krona för din skull, och Herre Jesus, för du bar en törnekrona för mig.
Ja.
Här ser vi åter hans fokus, hans relation med Jesus. Även om de här 50 teologerna stod emot honom, så hade han något starkare, och det var Jesus som hans vän och Guds ord som hans ledstjärna.
Ja, är det inte lite paralleller till vår tid också? Idag så kostar det nog för exempel i de akademiska miljöer att resa sig upp och säga att man tror på skapelse, sånt som det står i Bibeln.
Mm.
Eller det ena eller det andra. Det kostar nog att säga att du står på Bibelns sida. Och hur han var villig till att betala den prisen.
Ja.
Mm. Och han blev sen led ut av byn. Och där ute hade man gjort klart bål. Och han blev satt på bålet. Och där blev han då bränd offentligt också. Som den sista domen i dödsdomen. Och det har vi också igen ett citat då på. Vad det är han ser när han står där uppe. Det står här om
han säger där
villfall,
han får då en sista chans att säga från prästerskapet att återkalla sitt arbete.
Okay.
Och han säger då: vilka villfarelser, frågar han. Ja, vilka villfarelser ska jag återkalla? Jag vet inte att jag är skyldig till något. Jag kallar Gud till vittne på att allt jag har skrivit och talat har varit med avsikt att frälsa människor från synd och från fördärv. Därför ska jag med största glädje med mitt blod bekräfta den sanning som jag har skrivit om och förkunnat.
Ja, det är fantastiskt, och det blev han så bränd av. Och det var ju igen massor som stod runt omkring honom och som vittnade den här event om att han blev bränd till döds. Det var inget som bara blev gjort i hemlighet ute i skogen. Men det här var en offentlig stor handling för att avskräcka andra.
Ja, det var en av de mest kända männen i Europa som här blir avrättad.
Ja. Och idag känner vi igen det här stället genom den här sten som markerar det ställe Det är utanför Konstans. Idag är det inne i byen, men den gång var det utanför den dåvarande
nära byn.
Och ganska nära vid floden som löper. Och det var bålet, den här stora stenen markerade stället. Vi var där sista sommaren tillsammans och hade möjlighet att stå där och fundera på vad det hände på det stället. Och hur det stället har gått ned genom historien för ett ställe var en person stod upp för sin frälsare, för den tro som han hade och var villig till även att gå igenom döden för den Jesus som hade frälst honom. Mm. Och det är fantastiskt, för att även om huset inte mer fanns, skulle den sanning som han dog för aldrig någonsin förgå. Och det var ju inte mycket längre till än att Jerom, som vi pratade om, ja, han fortsatte. Och vad händer med han?
Väldigt, väldigt kort där, så får ju Jerom förstås höra om sin vän som står inför rätta. Och han har gett ett löfte till Huss innan han åkte ner dit, att om du blir angripen där nere, anklagad, så kommer jag ner för att stötta dig. Så Jerom reser ju ner dit snabbt och förstår snabbt att det går inte att göra mycket här. Han försöker fly, men blir fångad då av soldater som för honom tillbaka in i fängelse. Och han ställs inför rätta, precis som hans vän Huss gjorde. Nu försöker de en annan taktik lite grann med Jerom. De kanske förstår att det är bättre att verkligen försöka få Jerom att avsäga sig Wycliffs och Huss och hans egna läror. Så det drar ut på processen. Det tar över ett år innan Jerom också blir dömd till döden. Och under den processen så har Jerom, i nedbruten av sjukdom, av stress och situationer runt omkring sig, faktiskt delvis dragit tillbaka en del av det han sagt. Men jag gillar hur berättelsen visar här att han visst drog tillbaka lite, men då efter det kommer tillbaka till fängelsehålan, får stund där att tänka för sig själv. Likt det är för många av oss när vi har gjort något och vi får tid för oss själva och vi hör den Guds andes röst som talar till vårt samvete. Jag tror vi alla upplevt det. Han erfar det här i fängelsehålan där och tänker, det här var fel. Jag skulle inte tagit tillbaka Guds sanning. Och han bestämmer sig principfast för att gå och möta till och med döden för att försvara den sanning som hans vän Huss, som Wycliffe, som han själv vill stå för och förkunna i världen.
Ja, det är intressant, alltså författaren skriver här ganska kort om det, att medan han i stillhet i fängelsecellen satt där, så står det, han tänkte på sin gudomliga mästare som han hade lovat att tjäna och som för hans skull hade litet döden på korset. Ja. Och det var när han tänkte på och kom ihåg Jesus på korset, när han såg och sannade det, då kunde han inte avstå heller. Mm. Och det var det han insåg, sitt eget fel och sin egen situation, och sa, Herre, förlåt mig. Och han går in och lovar Gud att aldrig mer ska han vända sig tillbaka. Och resten av tiden så ser vi hur han står upp för sanningen. Ja. Och han till och med ber om speciell tillstånd till och bönfaller om att han ska få lov att förklara varför han är emot. Mm. Och så påfresande att till sist ge dem ham en tid till faktiskt att förklara. Och det är så fantastiskt här också, som det skrivs här, att det står här omkring det här, till sist gick de med på hans krav. Det var en sån battle fram och tillbaka, för de ville inte att han skulle komma till år och få säga något, för de visste att varenda hans ord de sa, det var bara ett vittnesbörd för sanningen. Men de gick med på kravet, och där står det så, i domarnas närvaro knäböjde han och bad om att Guds ande skulle leta hans tankar och hans ord, så att han inte skulle komma att säga något som stod i strid med sanningen eller som kunde värna hans mästare. Och jag tycker det är så fantastiskt det här. Du ser de här kontrasterna. Här har du allt den här andra pomp och prakt, och du har de här hovmodiga personer som i ilskan far ut i angrepp. Mm. Och bland allt det här så knäpper jag han.
Ja, visst.
Mm. Och ber om att Gud må vara med honom. Och bara det vittnesbörd, alltså det hade så stor kraft för de som var där, som satt och såg kontrasterna.
Visst.
Det sägs också att han hade ett smil runt munnen när han gick mot bålet.
Mm.
Och när han står där på bålet så ber han dessa här bödlen om att ta mer ved föran han så att det kan ordentligt fyra upp.
Ja,
ja för han var inte rätt för att gå emot döden. Så gör det inte bakifrån, men jag är klar till att se döden i ansiktet.
Ja. Ja, jag gillar det du beskrev i fängelsehålan där, hur Guds kärlek är en starkare kraft än någon synd. Och han kunde fatta det beslutet att gå i Guds kraft framåt. Mm. Och han säger där i slutet, väldigt intressant, när han står för att bekänna sina synder. Han uppmanas till att bekänna sin synd och förkasta det han tror på. Så säger han, av alla de synder som jag har begått sedan jag var ung, är det inte någon som i så hög grad trycker mitt sinne och som jag ångrar så bittert som den som jag begick här på denna plats. Då jag samtyckte till den förkastelsedom som uttalades över Wycliffe och mot den heliga martyren John Huss, min mästare och min vän. Mm. Han beskriver här att om det är någon synd som jag är skyldig för, någon som trycker mitt samvete hårdast, då är det inte mina läror, inte Wycliffe eller det jag står för, mitt arbete. Den största synd som trycker mig är att jag förkastade sanningen.
Okay.
Att jag gjorde det på den här platsen. Och han dog. Han, likt sin vän Huss, så blev han bränd på bålet, som vi sa.
Och det är igen ett fantastiskt vittnesbörd av sanningen. Mm. Och vår hans sista ord också var en bön om att Gud skulle förlåta honom hans synder. Mm. Men även efter både hans död och Husses död, där nöjde sig inte romarmakten. Men man var så ilskad, för man såg att de bohemiska bröderna tillbaka i Bohemien, de liksom bara gick upp och blev även starkare.
Ja.
Och det var deras död gav styrka till reformationen hemma. Och de växte och växte i deras popularitet och i det som de gjorde i deras verksamhet. Och romarmakten gjorde allt för att gå emot. Och vi ser historiskt hur man sände det ena korståg efter det andra emot dem för att försöka att förstöra vad det hände där. Och hur Gud gång på gång, mirakulöst står det, sände fruktan in ibland herrarna och de bara försvann framför det. Och fantastiskt att se hur Gud han har stått med sitt folk. Och bara uppmanar dig till att läsa boken här. Följ med och läs det sista. En annan sak som slår mig till sist är hur de skickade ut missionärer till andra land för att dela med sig av den sanning som de hade haft. Vår tid håller på att rinna ut här i programmet, men jag hoppas att du har varit med idag och att du också har blivit uppmuntrad till att stå fast för din frälsare och din mästare. Och vad än vi har gjort fel, att kom ihåg att det finns förlåtelse och Gud kan ta oss tillbaka. Han kan ge oss styrka och kraft och leta oss. Må Gud välsigna dig på vägen framåt. Återseende i nästa program.